Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
OS-fotbollen i Tokyo går in i slutspelet och Pia Sundhage, som tagit 2 OS-guld med USA och 1 OS-silver med Sverige, leder nu Brasiliens landslag. Den svenska fotbollsikonen har en lång karriär bakom sig som både spelare och tränare. Och när jag träffade henne för en poddintervju i juni 2017 var hon på väg in i sitt sista mästerskap som svensk förbundskapten. Hon talade då om bristen på rappa och kreativa spelare i Sverige, om att det tränas för lite i svensk fotboll och om att svensk damfotboll tappar internationellt. Sundhage berättade även om hennes ilska för de allsvenska tränarnas feghet i kritiken mot henne, om ångern över att hon vek sig efter kritiken mot Mia Törnblom, om hur VM-fiaskot 2015 tog på henne, men även om att hon är för lika lön för lika arbete när det handlar om fotbollsförbundets mästerskapsbonusar. Om att damfotbollen i Sverige misslyckats med att dra publik efter mästerskap. Om att hon vill se fler spelare med utländsk bakgrund på damsidan i svensk fotboll.
Solo har hållit på och fjantat och försöker psyka Lisa Dahlqvist som står vid straffpunkten. Gör hon mål och tar sats, skjuter bollen i mål! I mål! Sverige är i semifinal! USA, go home!
Lisa Dahlqvist, kort ansats. Sätter hon den, är de i final? Hon sätter den! Sverige är i OS-final! Sverige är i OS-final!
...2016 blev en klassisk mästerskapssommar för Sverige. Pia Sundhages damer slog ut både USA och Brasilien på straffar i Rio de Janeiro i OS och kom hem med en silvermedalj till Sverige. Nu stundar Sundhages sista mästerskap som förbundskapten för Blågult, där många av de tongivande spelarna från Sundhages första mästerskap 2013 fortfarande är kvar i truppen. Och förbundskapten Sundhage tycker att det finns luckor i den svenska talangutvecklingen.
Jag kan säga att det jag saknar är kreativa mittfältare där, som kan förändra matchbilden, som kan sänka, höja tempot och så. Tycker jag faktiskt inte att vi har.
En annan som är kvar i truppen är den kontroversiella inspiratören Mia Törnblom, som Sundhage, trots kritiken, vill ge ett tydligare mandat.
Vi blir ängsliga för att vi fick kritik. Jag ångrar lite grann att, för här hade jag, vi kunnat, hon blev ju också avvaktande. Vi hade kunnat köra på. Ja, ja. Alltså lite grann så här att, för hon har betytt mycket och betyder mycket.
Och Pia Sundhage ger också sin syn på konflikten med tränarna i Allsvenskan, som inte ställde sig bakom en förlängning av hennes kontrakt. Och det faktum att hon fick reda på det via en journalist.
Jag blir aldrig arg, men då blir jag fan förbannad. Om man nu tycker att jag är så himla dålig. För det första är det ju en icke-fråga, det kan man säga. Men om man nu ändå vill uttrycka det, att man inte gör det. Jag är ju överallt, det är bara att du går fram till mig så här, du. Och så, vad är det som jag gör som är så dåligt?
Podden är mycket mer och vi pratar bland annat om hur herr- och damlandslagen hanteras olika av förbundet. Mentaliteten hos dagens spelare och utvecklingen av damfotbollen. Samt vad som händer efter EM då kontraktet med Svenska fotbollförbundet går ut. Men som vanligt börjar vi podden med en fakta ute. Ålder?
57 år ung.
Bor?
Stockholm.
Familj?
Fem syskon, delad vårdnad av en katt och en hund.
Utbildning?
Jag är idrottslärare i botten, högsta utbildningen inom fotbollen.
Lön?
Mycket.
Bil?
Leasingbil.
Hobby?
Musik och ridning numera.
Vem är för dig världens genom tiderna bästa spelare?
Oj, det är på herrsidan så är det Pelé. Nej, det är det inte. Det är Messi. På damsidan är det... På damsidan är det Abby Wambach.
Vilken är din största fotbollsupplevelse?
Ja, det är väldigt svårt att besvara. Men av många, många viktiga händelser så är det en som är bättre än en film. Bättre än en amerikansk film. Och det är kvartsfinalen 2011 VM. USA spelar mot Brasilien. Vi är en kvinna mindre. Det står 2-1 på extra tid till Brasilien. I 122 minuten så slår Megan Rapinoe ett inlägg till Abby Wambach. Hon vinner en duell i luften och står 2-2. Och sen vinner vi på straffar.
Det är en av mina största fotbollsupplevelser också. En häftig match i VM i Tyskland. Vilken är din största fotbollsmöjlighet?
Min största fotbollsmerit... Som spelare är det faktum att jag som 15-åring blev uttagen utav landslaget och fick spela min första landskamp mot England. Ann Jansson gör båda målen 1975 och jag var 15 år. Som ledare så är det nog OS-silvet med svenska damlandslaget.
Jag utgår från att du har ett favoritlag. Vilket är det och varför?
Det är Hammarby och det beror på att jag har spelat i Hammarby. Jag utvecklade mig som ledare i Hammarby, jag var spelande tränare i Hammarby. Jag blev väldigt mycket influerad utav alla dessa Hammarbyare på kanalplan. Så det smittade av sig till herrlaget också, så jag är Hammarbyare.
Är med den bästa spelaren du spelat med eller emot?
Den bästa jag spelat emot är nog... Michelle Akers-Stahl var en fantastisk fotbollsspelare i USA och då pratade vi 91. Den jag spelat med, väldigt många, jag säger Elisabeth Leidinge som var före sin tid som målvakt på den tiden.
Har du något snyggt mål som du går tillbaka och kollar på YouTube? Vilket är det?
Jag har ett som jag har visat för Abby Wambach och det är 1984, det är i Göteborg och det är första matchen i EM-finalen mot England. Angelica Burevik var då back och fick inte gå över halva planhalvan, men det gjorde hon ändå. Ulf Lyfors var lite förgrymmad över detta, slår ett inlägg där jag har en språngnick mellan två engelskor och det blir 1-0.
Vilket uttryck använder du för mycket?
För mycket. Häftigt.
Vad gör dig rädd?
Sprutor. Och just det här med sprutor tycker jag inte om. Och okunskap och hat gör mig rädd.
Vilket köp ångrar du?
Köp? Jag som inte köper någonting... Vad köpte jag sist? Det är så länge sedan att jag köpte någonting så jag kan inte komma ihåg detta.
Vad var du bäst på i skolan om vi tar bort gymnastik?
Matematik.
När grät du senast?
Jag såg om flyktingar på tv. Dokument utifrån som jag inte kunde se klart. Då grät jag.
Du får 10 miljoner kronor i handen. Vad gör du?
Förändra världen.
Det är nog det han sa, tyvärr. Vad står det på din gravsten?
Solidaritet.
Hejsan, sporten börjar dock med fotboll och lottningen till EM-slutspelet i Holland nästa sommar. Där det i eftermiddags blev klart att Pia Sundhagens landslag ställs mot mardrömsmotståndaren Tyskland redan i öppningsmatchen.
På 13 tidigare möten i mästerskapssammanhang har Blågut bara lyckats ta 2 segrar. Och den senaste var i VM i Sverige 1995. Efter det har Tyskland 10 raka segrar i mästerskapssammanhang. I sitt sista mästerskap med Sverige ska Pia Sundhage inte bara försöka bärga den första svenska guldmedaljen sedan 1984. Hon ska även försöka dräpa det här långlivade spöket.
EM 2017 väntar i sommar. Holland, Sverige är med där. Men hur nära var det att du inte kom dit som förbundskapten? Du var ju... Ditt kontrakt gick ut efter OS.
Mm. Ja, det hade kunnat vara ett slut. Men efter ett antal samtal så blev det ett år till. Så ganska... Ja, nu blev det som det blev och det tycker jag blir bra.
Vad var det som vägde över som gjorde att du stannade? För du verkade ju en period rätt trött på jobbet.
Ja, delar av jobbet ska jag säga. Jag har aldrig tröttnat på att stå på fotbollsplan, att prata fotboll. Att få vara en del av damfotbollens utveckling. Och det är fotbollsspelet, det är före match, det är efter match. Det är till och med media som jag har tyckt varit väldigt roligt många stunder. Utan det har varit andra delen av jobbet där jag inte kan påverka och det har varit frustrerande. Men med en klok eftertanke så avsluta med ett EM där vi kan göra något som vi Sverige aldrig gjort förut. Det tar 2 medaljer på raken. Den tanken kittlade väldigt mycket. Och den största anledningen är att gruppen har, vi tillsammans har förändrats från det att det var en inledande fas 2013 med allt det som hände. Vi har ett dåligt resultat under 2015. Ta revansch 2016. Och den här gruppen har blivit väldigt, väldigt tight. Som alla gruppfaser går igenom. Då tänkte jag det så hårt som vi har jobbat. Då ska vi försöka göra det sista också.
Om du ser då, jag menar du var ju med när ni vann EM-guld 84. Vad talar för ett svenskt EM-guld 2017?
Den här tajta gruppen, jag såg vad gruppen gjorde när vi förlorade mot Brasilien med 5-1. Och det vi hade bestämt oss för att vi ska vinna kvartsfinalen. Jag har sett den här gruppen lyfta fram sitt allra bästa under 2 fantastiska matcher när vi vinner på straffar. Det finns något lite extra och det hoppas vi kan plocka fram. Och kanske det allra viktigaste, jag tycker att vi spelar vår bästa match i finalen. Alltså verkligen när det gäller att förmågan, när det är stressat, pressat att njuta. Det talar för att det blir en medalj för Sverige. Vi ska möta Tyskland. Där vi har en förfärlig statistik. Men är det någon gång som vi ska ändra på den statistiken så är det just vi, den här gruppen. Och det faktum att Tyskland har bytt förbundskapten. Det talar för oss.
Ja, vad är det Tyskland har? Jag menar, jag tror det är 10 raka tävlingsmatcher mot Sverige som man har vunnit. Vad är det de har som inte Sverige har?
Ja, de har för en winning formula, höll jag på att säga. Men alltså, vinster smittar av sig. Jag har sett det här i USA också. Man vinner väldigt mycket. Och även dåliga matcher vinner man. Man petar in det här målet. Och det kan jag inte säga att vi har gjort. Vi har ju en statistik som skiljer sig ganska mycket från Tyskland. Och framförallt när det gäller, om man tittar tillbaka på sin historia, så kan han luta sig tillbaka på en historia som hjälper dem att prestera, tror jag. De har många fotbollsspelare. Och någonting som tyskarna har, jag brukar uttrycka det 2-1. Det är alltså en förmåga att vilja utmana, att skapa en 2-1-situation, att ta sig framåt i många, många lägen. Man kan beskylla Tyskland för att vara inte så välorganiserade. Men å andra sidan så när den enskilde spelaren tar ett väldigt stort ansvar för att det ska bli bra. Såväl i försvarsspel som i ett anfallsspel.
Just att de har det här mentala övertaget, det skulle ju för mig tala för att en del av dem som har varit med länge i gruppen, din grupp så att säga, att de klarar inte av det, för att de har ju varit med och fått stryk i VM-final, EM-final och OS-final.
Å andra sidan så ordet revansch, det faktum att vi mäktade med ta revansch i OS. Så det finns någonting.
Där ena... Jo, men inte mot Tyskland.
Nej, men väldigt, väldigt långt. Sverige har aldrig tagit medalj tidigare i OS och så gjorde vi det. Men precis det du beskriver, det ska luckras upp med spelare som inte varit med om detta. Och den mixen med att du har spelare som innerst inne kanske känner någon tyngd. Den tyngden ska tas bort med de nya spelarna som kommer med fräschhet. Och den mixen, den hoppas jag att vi får till.
Ändå om man tittar på truppen som du tog ut den första till mästerskapet 2013 och den nu. Det är klart att det finns skillnader. Men ändå om man tittar de tongivande spelarna, Seger, Fischer, Sjölin, Aslani var ju med redan då. Alltså, det har inte hänt så mycket.
Det är samma gamla lirare. Det har du helt rätt i. Och det kan man se på två sätt. Jag vänder det till någonting som är positivt då. Om du jämför, tror jag nu då, den tyska truppen och deras erfarenhet. De har landet mästerskap, men de själva har inte lika mycket erfarenhet som de spelarna som du nämner. Och varit med om ganska upp och ner, lite berg- och dalbana. Att det är en sån sak som skulle tala för oss. Det andra är det att om du heter Caroline Seger till exempel. Hon skulle nog göra väldigt många saker. Hon skulle vara lite noggrannare, kanske göra mer, göra annorlunda. För det är liksom sista chansen. Och den knappen, det faktum att det här är gruppen, det kommer inte bli mer. Det är det sista vi gör. Vi kan inte tänka, ja men vi kan förändra och förbättra om ett år. För då har du en ny förbundskapten i Peter Gerhardsson som kommer sätta sin prägel på laget. Och även om de, vilket jag personligen hoppas, att de är med. Det är bra fotbollsspelare innan man slussar in nytt då, som Peter kommer göra. Så är det inte samma grupp. Det är inte samma saker vi vilar på, samma gruppdynamik, utan ska dynamiken förändras så ska man ta ett steg från början igen. Och det finns en viss trygghet i den gruppdynamiken som vi har skapat. Och just den tryggheten lite med att det är det sista vi ska göra. Om du ska göra någonting som det är det absolut sista, då gör du världsrekord. Du gör personligt rekord. Det tänkte jag att våra kamrater ska göra.
Om man ändå tänker på att det är rätt mycket samma livare, och varför fylls det inte på? Är det ditt fel eller är det talangerna som är för svaga?
Oj, vilken stor fråga. Uppenbarligen tycker ju inte jag att det finns så mycket nytt. Jag kan säga att det jag saknar är kreativa mittfältare. Där som kan förändra matchbilden, som kan sänka och höja tempot och så. En ung spelare som har lite rappsteg och lite frisk och fräsch tycker jag faktiskt inte att vi har.
Varför får inte svensk fotboll fram det?
Den frågan ska ställas till Lili Persson, för hon spelar utbildningsansvarig.
Jo, men du jobbar ju nära Lili Persson, så jag antar att du har ställt frågan då.
Ja, det är klart. Det finns en, det som är så spännande här, det finns en paradox. Om du tittar på vad framgångsrika vi har varit i Sverige, det här lilla landet. Då tänker jag Denneby 2011, 2013, EM, och så nu i senaste OS. Men du tänker också Kalle Barling, U20, och Anneli. Det har tagit EM-guld och kommer till ett U20-VM. Så är det bra resultat. Vad är det som gör att vi inte har de här häftiga spelarna som vi gärna ser i andra länder? Den debatten, den diskussionen ska läggas till med träningsmängd. Jag har sagt det och säger det igen. Jag tycker att vi tränar för lite. Och det är ju delade meningar om detta. Men jag påstår att när jag spelade så tränade jag mer än vad många spelare gör idag. Och jag var ju inte proffs. Hade jobb 75%. Men, och jag hade inte tränare alltid. Utan det här att verkligen vara dedikerad, passionerad, bestämma sig att lära av andra någon teknisk detalj dag ut och dag in, det tror jag kommer krävas.
Är de bekväma?
Ja, eller man rättar sig in i ledet kanske. För jag tror att de här spelarna som har möjlighet. För spelaren tränar ganska mycket. Om du tar en spelare som går i skolan. Tränar ganska mycket. Och det ska vara det skolarbete det ena med tredje. Det är det jag tänker på när man går i skolan. Och man ska fylla sin framtida fotboll. Där man har alla dess möjligheter. När man dessutom är proffs. Jag träffade Carly Lloyd i Manchester City. De har ju Academy där och hela de här faciliteterna som finns. Hon kommer till träning 9:00, käkar frukost. Hon går sist 5:00. Och hon har bestämt sig för att hon ska bli bättre. Och det skulle vi behöva göra med några, många av våra spelare också. Och träna mer tror jag. Och det handlar ju naturligtvis om att du pulserar träning såklart.
Men det låter mer som en attitydsförändring än någonting annat. Att man mer vill ha den Carly Lloyd-inställningen. Jag menar, hon har vunnit OS och VM, världens bästa spelare. Ändå är hon inriktad på att bli bättre.
Mm. Och den attityden, jag vill påstå att den möjligheten att tänka, så här kan man göra. Så här mycket kan man träna. Det här kan du förgylla så att du blir en bra, ännu bättre fotbollsspelare. Det är ju dels attityd men det är dels också kunskap. Hur ska du träna? Och i Carly Lloyds fall, hon bara kör på. Och hon har bestämt sig och det är därför hon... Nu spelar de en cupfinal här i England. Eller Manchester City och gjorde mål på Wembley igen. Och det är klart att man förtjänar sin framgång. Och jag tror att det finns väldigt många spelare i Sverige. För vi hittar spelare och de utvecklas. Vi skulle behöva ett steg till, om du sen kallar attityd eller dröm eller förutsättningar, det vet jag inte. Men jag konstaterar, jag tycker att vi generellt sett tränar för lite.
Kan du vara orolig när du säger att Caroline Seger inte spelar så mycket i Lyon och Lotta Schelin har haft en del skadeproblem, Hedvig Lindahl har haft skadeproblem? Det är ju ändå tongivande pjäser i ditt bygge.
Mm. Vi satt häromdagen och så tittade vi på hur det såg ut inför 2015. Där vi, den ena spelaren efter den andra, kom skadad. Och vi hade 5 spelare som inte kunde göra första träningen. Då kan man ju frågasätta, varför tog du ut dem där egentligen? Men det var de spelarna som vi trodde skulle kunna spela bra fotboll. Vi är inte i samma läge, men, och det ligger mig inte för att vara orolig. Däremot ställer mig frågan, vad kan vi göra? Vad kan man göra något annorlunda? Hur kan man i det här fallet stötta till exempel Seger som spelar 30 minuter här och där? Och att vara uppmärksam på hur det påverkar när de kommer i blågult. Och det är samma sak med Lotta. Nu ser hon väldigt pigg och fräsch ut. Frillina Rolfö och att vi är noggrannare. Jag tror det ordet förföljer mig lite grann på ett positivt sätt. Att istället för att bli orolig, när jag var noggrann och köra fullt ut. Och det innebär, gör inget halvdant, utan om du tar Frillina Rolfö, hur mycket ska hon träna? Bestäm er och så tro på det. Och vara ett halvt steg före i större utsträckning än inför 2015. För 2015 blev inte bra. Vi pratade för mycket skador istället för att prata fotboll, om man uttrycker så.
Om man ser till spelet så känns det som att du kanske inte riktigt är här. Man pratar om en filt, att om man drar den så blir tårna, ligger de fria så att säga. Att man inte får det till att räcka till försvar kontra anfall. Mm. Och jag vet att du efter EM 2013 sa att men till VM 2015 ska vi utveckla anfallet. Då försökte du det och sen tillbaka till något försvarsmässigt. Var är status nu?
Jag tycker det var en bra beskrivning med filten.
Ja, den har jag svårt av Erik Edman eller någon annan som har just att om man har ett lite för kort täcke, att om man drar upp det över ansiktet så.
Det är ju så att man finner ett sätt att vinna på, och det gjorde vi under, var det vackert? Nej. Var det spännande? Ja. Var det bra? Ja, det var väldigt bra. Det hände väldigt mycket under OS. Det roliga är nu att vi har gått varvet runt, kan man säga. Jag hade en sån här efter 2013. Det är lite så jag tittar tillbaka när vi spelar mot Tyskland. Jag vet, Lotta ju ett mål som blev bortdömt och sådär. Vi spelar, jag tycker vi är bättre än Tyskland faktiskt. Men det blir en bronsmedalj. Det blir inte den här finalen. Sen har vi gjort massa saker som vi har fått gå tillbaka när det funkar inte. Och ska jag vara lite slarvig i min analys, kan jag säga så här. För att spela en fotboll som vi tänkte från första början, så behöver vi mer tekniska fotbollsspelare. När vi har en speluppbyggnad så letar vi efter vissa signaler. Allt för ofta så ramlar bollen utan fotbollsplan och vi får börja om. Nu har vi kommit till insikt då. Märk väl, det här är lite slarvig analys. Men vi kommer dit vi har började. Och vad är det vi har i Sverige? Vi har ett jävla namma för det första. Och vi har fått och Sverige har alltid haft organiserat försvarsspel och så tufft så. Men vi har snabba spelare. Och det är precis det vi ska utnyttja. Och då får vi göra lite avkall på det här. Jag har ju tjatat om vi måste ha längre anfall. Det säger jag nästan för varje. Ja, det blir lite slarvigt. Men istället för att upprepa det mantrat. Titta på vid det tillfället. Och vid det tillfället så såg det ganska spännande ut. Hur ofta löper vi in i straffområdet? Är en fråga vi ställer oss. Det andra är det här sista passet. Var hamnade det och vem slog den? Istället för att vi tappar boll för ofta. För det blir ett negativt mantra. Ingen bra, det är ingen bra coaching. Alltså för någon av oss. Och det spelar på våra styrkor. Och med det hoppas jag då att vi inte ska ta så stora risker. Så att vi kommer gnälla över försvarsspelet sen i det omställningsläget.
Blir det för stort kliv från kvalspel när det ofta går igenom utan att släppa igen ett mål nästan och sen så tar man ett kliv upp till ett mästerskap? Det känns som att man på något sätt luras att kolla, gick till VM i Kanada, släppte inte in ett mål och sen bara rasslade det in.
Det ligger sanning i det. Vi har ju ett kval då där det förväntas att det ska spelas bra fotboll. Det är mycket, mycket anfallsspel. Och sen vi hamnar i OS-kvalet som verkligen ett stålbad. Det är något av det värsta och bästa vi har varit med om. Där vi är få mål, vi håller tätt och vi tar oss vidare till OS. Det som är bra med alla de här kvalmatcherna, för du har helt rätt. Det är en väldigt stor skillnad, man får ställa om. Så de här träningslandskamperna blir oerhört viktiga. På tal om att vi ska möta USA. Här kommer det gå fort. Det är ju att europeisk fotboll mår bra utav detta. Alltså vi har spelat match liksom med Bosnien och vinner med 1-0. Det gör ju jättemycket för just Bosniens damlandslag. Så man får se det i större perspektiv, i damfotbollsperspektiv. Kanske inte så bra för oss här och nu, för det är för stor skillnad. Å andra sidan, ska det bli bra i framtiden så måste man ha tålamod och så måste man bjuda till och vara generös i det här fallet genom att tycka att det här är bra.
Gillar du det här med att man utökar EM i antalet deltagande länder?
Ja, jag tycker att det är jättebra. Och vi satt igår med våra bevakare nämligen. Och de skulle gissa vilka som spelar kvartsfinal. Och vi tror ju att när vi tittar sen semifinalen. Det är 9 länder som skulle kunna spela en semifinal. Och det har jag inte varit med om förut. Tyskland är först, störst, bäst och vackrast. Man pratar alltid om Frankrike. De har inte vunnit en enda medalj. Sen finns det väldigt många bra lag bakom det som skulle kunna. Och det är ett styrkebesked till damfotbollen i Europa.
Hur ser du på Norge som ju nu har svensk förbundskapten Martin Sjögren? Mm. Är det ett hot mot Sverige i EM?
Ja, det är en väldigt bra motståndare. De har hamnat i en tuff grupp. De har Holland, Danmark och så har de Belgien. Och det är inte givet vilka två lag som går vidare. Det kan jag säga. Norge har ju en fantastisk historia när det gäller mästerskap. Där de klarar sig väldigt, väldigt bra. och spelade EM-final sist just mot Tyskland. Tittar man på Danmark så har de en förbundskapten som varit ett tag och börjar få ihop sitt gäng. Och så då Holland som är hemmanation utan att förringa Belgien. Men absolut, vi får ju, blir vi etta eller tvåa så får vi antingen Holland, Danmark, Norge, eventuellt Belgien. Det är minst troligt.
Om man ser till att Sverige lämnar EM utan medalj, vad sätter du för epitet på det?
Oj, oj, oj. Inte bra.
Inte fiasko alltså.
Stora ord. Men det finns nog annat som kommer att säga att det är ett fiasko. Men det beror lite grann på hur det sker. Det är ju så med fotbollen.
Om man tänker sig att du var med och vann det här historiska EM-guldet 84, hur känner du, vad hade det betytt för svensk fotboll om man hade tagit ett guld igen?
Massor. Massor. För då kan vi lägga till en bild till det från 2011, 13, 16, 17. Och det blir ju sån underbar stämning, miljö om damfotboll. Det har hänt väldigt, väldigt mycket. Jag måste få berätta det här. Jag åker tunnelbana. Och senast så var det fyra grabbar. Och så känner de igen mig och så pratar de om fotboll. Och då slutar med ena grabben och ger mig en kram. Heja er i EM, alltså Sverige. Och det är klart att sånt här hände inte för några år sedan. Så det finns ett igenkännande att även tjejer kan göra någonting bra på yttersta elit. Och Sverige kan vinna någonting. Och kan man bara rida på den vågen, och det är väl det som är utmaningen. Att när landslag gör bra prestation får massmedial uppmärksamhet som är så viktig. Det hoppas jag och borde kunna göras bättre i vår allsvenska. Och jag vet att det är ju ingen lätt sak. Men att gång efter annan får det här, nu gör vi ett genombrott. 84 sa man att nu är det ett genombrott för damlandslaget. 2003 VM, nu är det ett genombrott. 2013, alltså vi har gjort så många genombrott. Jag vet inte hur många genombrott vi ska behöva göra för att det blir ett genombrott som verkar över tid. Här har vi alla vi som gillar fotboll och är i damfotbollen, vi har en jätteläxa att göra. Jag vet inte hur. Men att erkänna att vi har misslyckats, det ska man först och främst göra. Och sen också erkänna att det här är väldigt, väldigt svårt. Men att det kommer att gå, det är jag helt övertygad om.
Över tid.
Över tid.
Om man ser till kraven på er, så störde jag mig på när förbundet mötte upp er med skyltar efter VM 2015. Vi kommer alltid igen. För det gjorde man inte när Zlatan och kompani vände hem EM 2016. Att för mig blev det något slags, man ställer inte riktigt samma krav.
Och jag vänder på det, att man gör inte likadant. Man behöver inte göra samma sak med herrlandslaget eller herrar och damer, utan man gör det som man tror kan ge effekt. Jag tyckte det var lite ballt. Och modigt, verkligen modigt. För jag kan tänka mig sådana som du själv då, du reagerar på. Vad är detta för dravel? Är det skillnad på herr och dam? Men jag vill se det från en annan vinkel. Här gör vi lite annorlunda. Här är det, och jag gillar det när man inte gör som folk förväntar sig.
Men jag tycker ju å andra sidan att förbundet borde ha samma bonusar till er. Att ett guld på här sidan borde ge lika mycket som ett guld på damsidan. Så som handbollsförbundet har gjort. De har gjort lite annorlunda då, för att använda din retorik. Hur ser du på det? Att liksom, ska man åstadkomma någonting så måste det ske någonting från toppen.
Så är det. Och vad beträffar bonusar och sånt här, så har jag, när det gäller kronor och ören, så har jag inte gett mig in i den debatten, om man uttrycker så. Men å andra sidan så säger jag lika lön för lika arbete.
Då har du gett dig in i debatten.
Ja. Så jag kan säga att det vore väl bra om det var lika. För lika prestation.
Så där tycker du att det är bra om det är lika, men inte med skyltarna?
Allting, för det finns ju alltid nyanser. Men det kan ju vara så här också. Man går på idén då 2015, när stackars tjejerna nu ska komma hem och ska spela OS. Var det bra skylt? Vad är det som säger, han kanske är likadant med Jan Andersson. För de har gjort det en vända.
Ja, men de gjorde inte det 2016 efter Frankrike.
Nej, Nej, kanske de skulle gjort då.
Ja, det vet man inte om de skulle testat på det. Men om du ser en annan kampanj som förbundet står bakom är alla är olika, olika är bra, som ju låter bra. Men om man tittar på din stab och tittar man på Janne Anderssons stab så är det inte så mycket mångfald. Och tittar man på förbundsstyrelsen så klingar det väldigt lite av att alla är olika, olika är bra. Hur ser du på det? Att man, du hade ju kunnat göra en insats på det sättet genom att ha en annan ledarstab eller en annan struktur på ledarstab. Mm.
För det första så tycker jag att vi på damsidan gör olika. Titta på vår stab. Det är inte bara män. Eller bara kvinnor. Utan där har du en olikhet. Och i viss mån ålder kan man väl säga. Och då tänker jag på Sara Thunebro. Som har just varit spelare. Och jag är väl äldst kan jag tänka mig. Det finns en viss olikhet i det. När det gäller om man tar spelarna så är det få med utländsk bakgrund, vilket jag tycker är synd, och här är jag inte på något sätt någon expert, och det finns andra som försöker få, alltså titta på utmaningen, för jag tror att damfotboll skulle berikas oerhört mycket om vi fick spelare, tjejer med utländsk bakgrund, det skulle berika det. Och i mitt fall då så känner jag inte folk, jag är okunnig och behöver naturligtvis hjälp med en sån sak för att det ska vara olika är bra. Jag kan i viss mån hålla med om att det är svårt med förändring. Vi har inte sagt så länge har vi inte sagt att vi är olika, olika är bra. Vi behöver tid på att få sätta lite action bakom de orden, att göra som vi säger. Jag tycker det är bra att man säger saker och ting. Nu är det folk framöver att försöka göra som vi säger. För det är bra sagt. Och vi säger, det är bra sagt. Jag skulle gärna vilja säga också, bra gjort. Men jag har inte mäktat med det, förutom då att vi har män och kvinnor. Vilket jag tycker har varit viktigt och berikande. Men med tanke på... ja, var man kommer ifrån och utländsk bakgrund så.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Idag blev det klart att Pia Sundhage fortsätter som förbundskapten för det svenska damlandslaget över EM-slutspelet i Nederländerna nästa sommar. Fotbollförbundet bekräftar idag att Sundhage har förlängt sitt kontrakt. Det nya avtalet gäller över nästa sommar, så EM blir hennes sista uppdrag som förbundskapten.
Sommarens EM i Holland blir Pia Sundhages sista uppdrag som svensk förbundskapten. Efter sommaren tar den tidigare Häckentränaren Peter Gerhardsson över. Och vad som händer framöver för Sundhage är ännu högst oklart. Just tanken att du slutar nu, vad är känslan att det ligger någonting annat efter EM i sommar?
Jag är bra på att vara här och nu. Jag vill påstå lite expert utav det. Att vara närvarande. Så allt mitt fokus är såklart på EM. Jag har faktiskt försökt. För jag har fått frågan så många gånger då. Vad ska du göra? Och jag har försökt att drömma. Jag är väldigt bra på att drömma också. Men jag Av en outgrundlig anledning har jag ännu inte lyckats fullfölja min dröm. Och nu tänker jag utifrån mitt ledarskap. Och jag gillar fotboll och så ledarskap. Och min ledarfilosofi. Och så har jag tänkt så här. Skulle den funka inom breddfotbollen? De är ju inte lika bra på att skjuta där. Som på elitnivå. Och så har jag tänkt mig inom förening. Hur skulle det gå? Men jag kan inte fullfölja tanken. Jag har tänkt mig utomlands. Ja, Sydafrika. Jag är ingen förbundskapten. Och så har jag lite kontakter sådär. Ja, men jag kan fortfarande inte tänka den tanken. Jag har tänkt herrfotboll. Jag har ju sagt det att skulle man hamna i allsvenskan som assisterande. Jag är tillräckligt klok att sätta mig i bakre ledet och se mig omkring. Och så har jag tänkt det. Men jag får inte tanken att blomma ut. Och det ser jag som någonting positivt, för då innebär det att nej, det jag ska göra först och främst, det är det jag kan göra för EM. Och sen så har jag precis blankt efter den 7 augusti. Jag har fått jättemånga förfrågningar.
Ja, det är det jag tänker. Hur hanterar du dem?
Ja, alltså det är allt ifrån föreläsningar till rykten till höger och vänster. Och då har jag sagt så här, nej, jag vet inte. Kom tillbaka den 7 augusti.
Har du någon agent som hanterar?
Nej, det har jag inte. Kanske jag borde skaffa mig, men det har jag inte. Utan det blir rykten. Och så tänker jag så här att nu skiter i det där. Det kommer lösa sig.
Men är det inte klubbar och sånt som hör av sig direkt till dig?
Nej.
Jo, det är klart.
Ja, nej. Man ställer frågan. Så är lite halvt om haft. Som inte blir på seriöst. Som jag tycker är jätteroligt naturligtvis. Men allting, det är precis blankt. Så jag har nog tänkt. Och jag har anställning fram till den sista december. Så det är ingen ko på isen. Jag har hur mycket tid som helst. Och jag tänker ge mig den tiden att i lugn och ro fundera på vad är det jag går igång på.
Vad är din arbetsuppgift efter EM? Eller är det någon slags halvårsfallskärm?
Ja, kan man faktiskt säga. Jag vet faktiskt inte. Utan vad jag har tänkt själv göra då, det är att skriva lite en analys av de här åren. Det tycker jag är min skyldighet att göra. Och bjuda tillbaka till de som nu vill läsa detta. Och en liten omvärldsanalys. Alltså, härom veckorna så var jag, i Manchester City, Eskilstuna, Lyon, Fiorentina och så prata med tyska förbundskaptenen. Och jag får så mycket information och vad som är på gång i Tyskland, vad som är på gång i Kina till exempel. Det jag tycker det är min förbannade skyldighet att bjuda tillbaka och att rätta ner det på papper. Och det kommer bli roligt och det kommer ta tid.
Under åren, hur många gånger har du fått förfrågningar från här klubb?
Inte denna gång.
Noll?
Det är en supporter som sagt att jag tycker att den här söndagen pratar ju om laganda. Ska inte hon träna det här laget?
Om du ser på utvecklingen av fotbollen så jag menar, med ditt perspektiv så har det gått fram otroligt mycket. Samtidigt så vet jag när jag pratar med Karin Jönsson som pratar om det här tacksamhetsskuld, att man får hamna i det. Var står du där?
Jag pratar med henne om detta, tacksam och tacksamhetsskuld. Det är en balansgång såklart. Och så tänker jag fundera då, hur mycket ska man göra, hur mycket borde man göra, och sen tänker jag så här, du ska inte ta dig själv på så stort allvar, då blir det så avdramatiserat. När det gäller allt som har hänt och allt som vi har gjort, så kan jag åtminstone, tycker jag själv, luta mig tillbaka. Jag gjorde mitt bästa, för det har jag verkligen försökt göra, och jag har trampat över några gånger.
När då?
Nej, men alltså, det finns ju ett antal intervjuer i det här jag har sagt. Eller det finns saker i konferensrummet som så. Va? Men det är ju ett... man måste ha lite temperament, precis som på fotbollsplan. Det är okej att säga fel någon gång, kan jag tycka.
Kan du ibland känna, för ibland kan jag känna av när jag intervjuar spelare som uttrycker någon slags frustration, ofta är det jag som har tagit fram den genom frågor, att det blir en väldigt ilska, liksom, att de bara gnäller, de bara klagar, de bara liksom, som jag kan bli, jag tycker det är lite sorgligt.
Ja, men ärligt, alltså, det är ju en försvars, ja, du kan bara prata för mig själv, det är en försvarsmekanism, alltså det som uttrycker jag, det vi fick utstå 2015, alltså när jag tittade tillbaka, ja, det var väl inte så farligt, det, alltså, det skrivs på olika sätt, men det är precis då som jag själv tyckte att jag tog mig själv på för stort allvar, men herregud, vad är problemet? Och det är så lätt, jag tycker att jag ska försöka förklara detta, varför det blir så här nästan obehagligt för en kort sekund. För att jag vill säga bra saker. Jag vill framstå som att damfotbollen är en representant för damfotbollen. Och här klankar du inte. Ja, du klankar på mig. Men du klankar på damfotbollen. Det blir så orättvist. Och det blir, för mig blir det en frustration. Och defensivt och dumt, vill jag påstå. Och då klarar jag mig efter med lite tid. Som min syster sa. Att du behöver inte försvara dig. Men du försöker förklara dig. Och jag ibland blir det så stort, för jag tror att jag är damfotbollen, det är jag ju inte. Och får representera, jag representerar inte bara mig själv, eller, utan jag representerar här damfotbollen. Och inte bland bara Sverige, hela världen. Och det är ju lite patetiskt. Och det är ju mitt eget fel. Därför får jag den här känslan att...
Så. Men egentligen var jag mer inne på att jag tycker att väldigt många, ofta är det ju män, som klagar på att bara för att man säger någonting som egentligen är rätt självklart från er sida, så klagar man på er och tycker att liksom försöker klistra det gnällandet på. Men jag kan ju ibland känna att ni är lite för fega. Jag älskar ju det de gör i USA. Hockeylaget säger vi spelar inte VM om vi inte får bättre lön. Damerna stämmer förbundet. Här i Sverige är vi så otroligt fega och polerade.
Ja, vi är noga med att alltså, ge ett bra intryck, att inte klampa över. Vi är helt enkelt, om man ska hårdra det, och då har jag ändå varit i USA i andra sammanhang, att vi är lite konflikträdda och att våga ösa på. Nej, då ställer man sig hellre in i ledet.
Hade du hellre sett att spelarna var som de i USA, som verkligen vågar ta strid mot sitt förbund för lika lön?
Ja, i det fallet det de gör, det är ju bra.
Alltså, ja, men varför är det inte bra här?
Ja, nej, men du har inte sagt att det inte är. De får gärna tycka till här också, absolut. För det är på något sätt sätter det ju lite syn och lite uppmärksamhet på hur det ser ut. För jag tycker ju att damfotbollen är en jämställdhetsfråga. Vi fick ju inte spela fotboll i början. Och nu får vi spela fotboll. Vi får dessutom satsa på fotboll. Så det är ett uttryck för både jämlikhet och jämställdhet. Så att det finns ju alla anledningar att uttrycka det. Gång efter annan.
Men stöttar du spelarna i att ta en tuffare inställning kring förbundet?
Jag säger inte så. Men ja, jag stöttar dem. Det är ju en sak. Och jag ska inte säga att jag bra sagt, eller det gör jag inte, utan det är om de plockar upp diskussioner, vi har diskussion kring frukostbordet och vi kommer in på jämställdhet. Det finns en annan situation som vi blir isatta i, det är när om någon säger något dumt om damfotboll eller raljerande eller fördomsfullt, då förväntas det att vi ska ha en synpunkt på det. För vi är ambassadörer, inte bara för, i det här fallet, landslaget, utan för damfotbollen. Så att även om du tar Nilla Fischer som har sagt många bra saker. Det kan ju vara så att när hon vill faktiskt inte uttala sig, då har hon gjort ett val att nej, jag går inte i framkant, jag ställer inte upp för min egen idrott. Och då tycker jag, och jag försöker själv då, nej, men jag ska nog ha en synpunkt. Jag ska försöka uttrycka mig så bra jag kan för nästa generation. För om inte jag gör det, vem ska göra det? Och det tror inte jag att Jan Andersson behöver göra och försvara herrfotbollen på samma sätt som Jag förstår mig rätt då. Alltså försvara damfotbollen. Och det finns många sådana situationer där Seger har sagt saker och ting. Och jag tycker de uttrycker sig väldigt bra. Lotta Schelin är en väldigt bra förebild och så. Men det är sånt som, jag tror det var Mona Sahlin som sa det, att som kvinna så representerar du alltid en grupp. Du får inte vara personlig, utan det går med könet. Att du får, och så är det i damfotbollen. Och det tar jag gärna. Och det ibland blir lite frustrationer. Jag själv inte tyckte att jag uttryckte mig tillräckligt bra. Så att det når fram, utan det blir...
Kan det till och med vara så att man... Att man känner att man vill vika av för att man vet att även om jag går in i den här lite självklara ståndpunkten så kommer jag få massa kritik. Och att man i Sverige gillar inte folk som sticker ut på det sättet.
Ja, och så kan det faktiskt vara. För det blir, så kan det, om jag tänker på mig själv då. Då har jag uttryckt mig på ett ställe. Ja, så kommer det som brev på posten, någon annan följer upp det. Men så är väl livet egentligen, att ska du stå för någonting så ja, men du måste ha båda fötterna på jorden och du måste ha en riktning. Det här står jag för, och det tycker jag att vi gör ganska bra överlag faktiskt. Men återigen,
ni har lång tid i USA.
Det har vi, det kan vi konstatera.
Om du ser för svensk fotboll som ju varit pionjärer och varit långt framme. Samtidigt känns det som att nu när konkurrensen ökar att svensk fotboll tappar lite. Kan du vara lite orolig för det?
Ja. Det är jag. För jag ser vad som händer nu runt omkring oss. För det första, ligan i USA då. Den öser på i 180. Ett måttstock är ju publiksiffror till exempel. Eller hur man, deras landslag i USA som alltid varit i framkant, hur mycket de skriver om, de spelar mot Ryssland två landskamper, det står jättemycket, det lyfts fram och de är bra förebilder. Så du har Japan som inte då vinner OS-guld, och som jag var över på en konferens, du har Japan, kineserna har oerhört mycket resurser. Och de nämner att, ja, så har du Australien som hamnat i Asien då och blir smittad av hela den här damfotbollets frammarsch. De nämner, och förutom Nordkorea som vinner både U17 och U19, Sydkorea, och de nämner Vietnam, då känner jag mig så här, ja, det händer saker. Det är så fascinerad utav. Från, om du åker från Sverige och åker till Asien, så då åker du till teknik. Jag kan fortfarande inte fatta varför det är en skillnad på en 9-årig flicka och 9-årig pojke tekniskt sett. Det är för stor skillnad fortfarande. Spendera tid med boll och så här, och förväntningar. Och det är en annan diskussion. Men dels pionjärerna i, om du tänker 84 och 91. Nu har du teknik i Asien. Du har en massa resurser i USA. Men du har också Manchester City, om du tar det som exempel, i England. Det händer massa saker där. De ändrar om sin serie för att de ska ha större chans att vinna Champions League, är ett argument. Du har Frankrike. Två franska lag spelar i Champions League-finalen. Hallå, det har ju inte hänt förr någon gång. Och de har så dåliga motståndare, tycker vi. Nej, de har faktiskt inte det i serien. Serien är vi som inte... Vi som är i ankdammen, Sverige, vi tror fortfarande att det finns två lag, kanske tre, för Montpellier är ganska bra. Sen åker man till Tyskland, där Wolfsburg för en gång skulle inte är i final. Här har jag nämnt redan tre länder som har en väldigt bra liga. Och en gång i tiden, under Susannes Erlandssons tid, så sa vi att Allsvenskan är världens bästa liga. Det har hänt lite. Och här gäller det att vi måste göra en omvärldsanalys. Jag skulle så gärna att man alltså samlade, och det är det många som är inblandade. Vad är vår riktning? Vad ska vi leva på? För jag får ju journalister som säger så här, att ja, hur ska det gå för Allsvenskan när de stora klubbarna kommer med sina pengar? Vi har vår historia falla tillbaka till. Men då måste vi också påminna oss av den historia, vad den står för. För det handlar inte bara om kronor och öron, påstår jag. För då skulle ju Lyon vinna varje gång. Det kanske den gör. Men vem har mest pengar i allsvenskan? Då skulle de vinna, och det gör de inte. Så det är inte så enkelt att det bara handlar om viss summa pengar. Det handlar om hur din verksamhet, det är så, fotboll är så mycket, mycket mer som skulle göra att allsvenskan skulle kunna vara världens bästa liga, påstå.
Om man ser till att just det du nämner, Lyon och Wolfsburg, Bayern München, Manchester City, de klubbarna plötsligt hakar på liksom det här och satsar stort på damfotboll. Hade du velat se det i Sverige också, att Malmö FF plockade in Rosengård? Och det finns ju en del lag, AIK exempelvis, Djurgården, men IFK Göteborg har ju inte.
Ja, med det lilla jag vet, jag är så utstående. Märk väl, jag inte är någon expert på det här. Men mitt svar är ja. Vore inte det häftigt att se? Alltså då är Hammarby, och då handlar det naturligtvis om att samarbeta. Vi har inte kommit dit än. Men jag går till mitt Älvsborg. Västergötland. Vi kommer ihåg gamla Öxabäck och Kronning. Och så har du ett Älvsborg på den Borås arena. Och där man talar om för boråsarna. Vi älskar fotboll. Och vi älskar såväl herrfotboll, damfotboll, flick och pojk. Här gör vi någonting. Inte bara för fotboll utan för samhället. Det hade varit häftigt. Och så rätt, alltså efter lite tid så spelar man Champions League-final. Det påstår jag att det är möjligt.
Invändningen blir ju till exempel när man är i Malmö FF, när det kommer upp motioner att man återigen ska på något sätt ta in de laget, så blir man ju att men de kommer ta av här lagets resurser.
Men de kommer också ge väldigt mycket.
Vad kommer de ge om de... Det är ett plus minus i slutet.
Nej, om du bara räknar i kronor. Alltså nog lätt hänt att det bara skulle med minus till en början med. Men alltså fotboll är så mycket mer, som jag sa innan. Du har värderingar. Alla pratar om sina värdegrunder och varumärken och allt vad det heter. Det är väl alldeles utmärkt om man ska inkludera. Det är väl alldeles utmärkt att i ett samhällsperspektiv. Ja, vi är Malmö FF, vi tycker att det här är viktigt. Det kostar så många kronor, men vi får så mycket betalt i ord och värderingar. Klockrent. Och det kommer över tid så kommer man få två vinnande lag både här och då, tror jag.
Peter Gerhardsson tar över. Han kommer ju från Häcken då och herrfotbollen. Vad anser du om rekryteringen av Gerhardsson?
Det har jag ingen kommentar på.
Inga kommentarer?
Nej. Det här är... Om man pratar om Peter Gerhardsson, så har suttit med honom i antal matcher nu. Och han får en bra start, ska jag säga. För nu bekantar han sig med de allsvenska lagen. Och det kommer gå alldeles utmärkt. Det kommer bli alldeles utmärkt. Och han kommer få det bättre om vi kommer hem med en EM-guldmedalj.
Hur mycket släpper du in honom kring EM?
Diskussioner. Han är inte några av våra bevakare, för det har vi redan ordnat. Däremot så vet du att han ska se massa matcher, så det är en kommunikation oss emellan. Sist satt vi och tittade på, åkte vi till Eskilstuna och tittade och pratade fotboll. Och jag är väldigt glad över att han får en sån start. Och han kommer älska det här jobbet.
Jag sitter alltså med Pia Sundhage, Lili Persson och så Mia Törnblom. Vad gör ni tillsammans?
Ja, vi planerar, för vi tänkte att vi ska ta ett steg till. Vi ska gå från bra till bättre. Vi ska lägga till en del i vårt ledarskap, i vårt sätt att spela bättre fotboll. Och då ska vi prata bland annat om prestation och självkänsla. Och vem är inte bra på det om inte Mia Törnblom?
Så här lät det förra gången Pia Sundhage var gäst i podden, våren 2014. Då hade Sundhage dels med sig sin assisterande Lili Persson, men även Mia Törnblom. Tanken var att författaren, föreläsaren och vägledaren i personlig utveckling skulle hjälpa landslaget i jakten på ett VM-guld i Kanada 2015. Utnämnandet av Törnblom skapade en hel del rubriker,
Inte minst från folk som jobbar med idrottspsykologi som var tveksamma till hennes metoder. Och man kan konstatera att efter den utnämningen så har Svenska fotbollsförbundet varit tydliga med att man vill ha evidensbaserad metodik bakom den idrottspsykologi man använder. Dessutom gav det en hel del rubriker i media och Sundhages relation med medierna har inte alltid varit smärtfri.
Medialt har ju dina år som förbundskapten varit lite av en berg-dalbana får man säga. Mm. Upp där med 2013 och så ner i 2015 och så upp igen 2016. Och hur är det att sitta med och åka på det tåget?
Det är lärorikt ska jag säga. Jag tycker själv att jag blev för 2015, det här kunde ju bättre. Bli för känslig helt enkelt. Och, ja. Men så nu är jag förberedd 2017. Det finns ingenting som kan störa mig nu, om man så säger. Om man får tycka precis vad man vill, om man får skriva precis vad man vill. Och jag ska bemöta det på mitt allra bästa jag. Spännande så tillvida att det just att det är så att det går upp och ner. Och jag alltid har försökt att ha båda fötterna på jorden. Det är ju så att det var likadant i USA första året 2008. Jag har varit förbundskapten i 8 månader och vinner ett OS-guld. Ja men hallå, 8 månader, det var ju ett bra lag. Visserligen tappar vi Abby Wambach och några viktiga beslut där, men däremot 2012, det berömmet som jag fick, ja, tyckte jag nog, jag hade nog lite del i det då. Men lika bra som man är i media, och det läser jag väldigt gärna. Det är bara typ, härligt. Men jag läser inte när det går dåligt. Det får Lili göra istället och tala om, nu är det så jag dålig. För det jag erkänner alltså känslomässigt, det gör ont. Det kan vara hur fel som helst. Men du skulle skriva att du är den här Sundberg är kass. Och inte ha någonting på fötter. Så är det är så att det vill inte jag läsa. Men Lili får gärna berätta det. Ja, ja, ja. Men här Olle Flund, vad vet han om fotboll? Försvarar jag mig sedan då. Men så. Det har varit lärorikt kan jag säga. För i USA var det alls, alltså jag var ju aldrig i centrum egentligen. Utan det var ju Abby Wambach och jag lärde mig mycket hur de uttryckte sig.
För du blev ju en större stjärna än landslaget. Jag menar 2013 när det var takar och när du kom till vår studio. Det har man ju aldrig upplevt tidigare. Och de folk skrev pia, pia, pia. Det var ju närmast lite Maranata-stämning om jag nu talar inom de frireligiösa. Ja. Men du förstår vad jag menar. Ja. Till det liksom som blev 2015. Mm. Där det var källaren.
Det gick fort.
Ja,
det
gick väldigt... ja fast det gick ju inte bra. Så att...
Nej, så nej. Men man, det är ju så. Så är ju jobbet lite grann. Det måste man också erkänna och inse. Det här jobbet, det är man utsatt. Det kostar att ligga på topp. Punkt.
Jag menar, sen har du ju hamnat i en uppmärksamma konflikt med klubbar, tränare. Och där är ju inte någon klubb ställde sig bakom förlängningen. Hur kände du kring det?
Det var svårt. För här har du klubbar. Klubbar som är damfotboll och som jag då vill gärna vara en ambassadör för det inkluderar allting. Jag blir aldrig arg, men då blir jag fan förbannad. Men det är bara att acceptera. Men vad jag gjorde, det var att istället för att det här gror i mig och så hann jag snacka lite skit då med Lili Persson. Jag måste prata om mig så. Direkt efteråt, jag pratade med Annika Gräls. Hade ett samtal.
Så att hon är EFDS.
Ja, förlåt. För jag tyckte det var viktigt att jag vill göra gott för damfotboll. Och här fick jag höra att nej, du ska inte vara med. Du får inte vara med. Och jag hade, det jag berättade för henne var det vad jag har gjort. Med klubbarna och träffa tränare. Jag träffade också en ordförande som jag hann också säga så här att vad jag tyckte om deras sätt. För på tal om konflikträdd, men hur svårt kan det vara? Om man nu tycker att jag är så himla dålig. För det första är det ju en icke-fråga, det kan man säga. Men om man nu ändå vill uttrycka det, att man inte gör det, jag är ju överallt. Det är bara att du går fram till mig så här, du. Och så, vad är det som jag gör som är så dåligt? Och det gäller i det här fallet ordförande då. Och jag tyckte att det var orättvist. Jag tyckte att jag blev lite orättvist behandlad. Och då ska man ha baktanken att jag skulle jättegärna vilja göra än mer för damfotbollen. Och när jag kom till Sverige tänkte jag att jag kan hålla föreläsningar för deras sponsorer och jag kan göra saker och ting. Så att jag kanske kan spela en liten roll för att det blir lite mer folk. Den idag naiva inställningen, och så fick jag en sån käftsmäll. Och jag fick det på sånt sätt av en journalist. Och det kom från ingenstans. Och det gjorde det naturligtvis lite ännu svårare.
Du hade ingen aning alls?
Nej. Hade jag inte. Jag fick det från en journalist som ringde upp och sa. Och jag skrattade och skämtade. Det var min första reaktion. Och sen dagades upp, eller uppdagades ett antal saker och så. Men nej, då tänkte jag. Ja, här ska jag inte vara. Så tänkte jag efter ett tag då. Men här är jag ett år till. Nej, ett halvår till.
Ja, har jag två frågor till? Det är två grejer. Dels är det det här Mia Törnblom. Hur du såg på all den uppståndelse som var kring det. Liksom. Mm.
Det är en bra fråga. Där har jag fått distans till saker och ting. Och här är spännande. Mia Törnblom har gjort väldigt mycket för mig. Alltså för mitt ledarskap. Betytt. Och frågar du spelarna så finns det många spelare där som ser det som positivt. Det finns en sak jag lite ångrar, för vi blir ju lite nervösa när vi det, vad säger man, mentalt med Törnblom, mental tränare. Vi blev ängsliga för att vi fick kritik. Så till den milda grad att vi ändrade det till inspiratör. Som nu kallar vi för processledare. Egentligen är det ju ja, det som det är. Jag ångrar lite grann att, för här hade vi kunnat, hon blev ju också avvaktande. Vi hade kunnat köra på. Ja. Alltså lite grann så här att, för hon har betytt mycket och betyder mycket. Och är en processledare och gör massa bra saker. Och jag har fått... Den grejen kan jag göra med nästa lag. Det där ska jag tänka på.
Var det mer terminologin som brast i hur det presenterades?
Kan man faktiskt säga. Och det är ju viktigt. För vissa är det väldigt viktigt. Och det, man kan väl säga så här. Hade vi varit lite noggrannare. Vi var lite slarviga. Och då får man ju skit med all rätt. Men det har rättat till sig. Så det vi gör nu, det är bra saker. Jag vill ju gärna tro att det vi har gjort har spelat in vår styrka under OS. Vi får väl se då, under EM, hur länge det är beständigt.
Men just det här slaget där Håkan Eriksson också står för en icke-evidens, han har jobbat med någon och förbundet har gått åt riktning att vi måste ha evidensbaserat. Är det, du står på den andra sidan där inte?
Ja, för att ska man hitta på, det är alltid bra, att själva diskussionen som sådan. Men ska man hitta någonting nytt, någon annan infallsvinkel eller så, så är det väl inte hela världen om man gör lite annorlunda. Jag vänder mig lite grann emot, alla människor man träffar, så säger man två saker inom ledarskap. Du måste vara modig. Våga säga vad man tycker och göra är lite annorlunda. Och så tänka utanför boxen. Det var precis det som vi gjorde. Men då blir, och ibland blir det, om det blir lite fel. Ja men alltså om bara tänka på de två sakerna. För det är väldigt, väldigt svårt att tänka utanför boxen tycker jag själv. Här hade vi faktiskt gjort det. Jag är lite glad över att vi fullföljde. Så nu är det mycket tajtare. Jag tycker dessutom mycket bättre. Och vi är lite på ett annat sätt.
Det blev exakt en timme på förbundets kansli med Pia Sundhage. Schemat är späckat inför Hollands-EM och förbundskaptenen vill naturligtvis slipa på allt som går för att försöka bärga den här guldmedaljen. Sverige har ju bara tagit en guldmedalj i mästerskapssammanhang och det var 1984. Och då var det just Pia Sundhage som avgjorde genom att skicka in den sista och avgörande straffen i straffläggningen mot England. Frågan är om hon får uppleva någon liknande glädje som förbundskapten i sommar. Och sen blir det ju faktiskt intressant att följa om hon tar vägen efter sin tid i Sverige. Podden rullar vidare några veckor till. Framförallt blir det några livepoddar i Almedalen som väntar nästa vecka. Bland annat med Karl-Erik Nilsson, Jan Helin från SVT och Fredrik Gårda, polis som leder insatsen mot kriminella i idrottsmiljö. Tack för den här veckan. Och som vanligt är det Olle Junell Lindberg som har producerat det.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.